Svenska Folkpartiet är som bekant en folkrörelse där det är både högt i tak och brett mellan väggarna, som vi brukar säga. Och det har ju också hörts här i podden, då jag under åren har haft både riksdagskollegor, partifunktionärer, ledande experter och påverkare som gäster i studion. Och den här gången så har inbjudan att medverka gått till Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom, det vill säga Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation. Hjärtligt välkommen, Julia.
Tack, tack.
Och det här är alltså ett nytt avsnitt av podden Bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson, och med oss i studion så har vi också poddens producent Ted Urho. Välkommen.
Tack så mycket.
Hörni, den här veckan så har jag haft glädjen att tillsammans med SFP-are lansera Svenska Folkpartiets EU-valsprogram. Och det är ju alltså så att vi går igen till ett val den 9 juni, det vill säga om knappt 3 månader, så har vi val igen i Finland. Och det är ju så att i EU-valet så ska vi välja 15 parlamentariker som ska representera Finland i EU-parlamentet i Bryssel och Strasbourg. Och det här är ett jätteviktigt val för Svenska Folkpartiet. Och det var jätteroligt att få lansera det här programmet. Det är ju samtidigt så att det är nu för min del, det var den sista programlanseringen, ja, tror jag, som jag nu kommer att göra. Peppar, peppar, man skulle aldrig säga aldrig, men så ser det åtminstone ut. och det brukar vara så att det är partiordförande som lanserar programmet, så att när vi går mot kommunalval och välfärdsområdesval så då har vi en ny partiordförande. Men nu, Julia, så tänkte jag fråga av dig. Du är ju också kandidat i det här EU-valet och jag är jätteglad för det. Så vad tänker du om EU-valet och vilka frågor har du tänkt att du vill föra fram och koncentrera dig på?
EU-valet är otroligt viktigt. Det är viktigare än många tänker sig också, för att det som kommer från unionen så är mycket av självklarheter som vi har bara blivit vana att leva med. Och speciellt min generation har ju vuxit upp i ett EU, så vi vet ju inte heller egentligen hur livet skulle vara utan unionen och allt det som det hämtar med sig. Och sen är det ju ett faktum att Finland är ett jättelitet land jämfört med många andra, och där är det jätteviktigt att vi kan påverka innanför unionen. Och att vi behöver också många finländare som i allmänhet jobbar i Bryssel och påverkar på många olika sätt. För då kommer ju också det här finska perspektivet med i de här besluten när de bereds eller diskuteras eller lobbas i tidiga skeden, så att säga. Men jag, som SUs ordförande, så förstås saker som påverkar unga, så som utbildning. Utbildning är ju inte någonting som EU väldigt brett påverkar, men där är ju Erasmus, mobilitetsperioder, utbytesstudier någonting som är jätteviktigt, också med tanke på den samhörighet som unionen har och måste liksom fortsätta också ha. Och sen också de här samarbetena gällande examen och att man kan studera i ett annat EU-land och komma tillbaka till Finland och kunna jobba inom den branschen man har utbildat sig till. Och sen annat som jag tänkte ha som väldigt starkt tema är den här teknologin. Och nu har ju ganska nyligen AI-direktivet liksom fortsatt att komma igenom, eller man har kommit i slutsatser att vad unionen vill ha för reglering angående AI, och där är ju EU liksom i framkanten det hela. Men sen också de här sommarjättarna och hur man behandlar människornas data och sånt, så det är ju helt jätteviktigt, och vi har ju sett i val att det påverkar också väldigt mycket på att vad resultatet sen blir och hur de här politiska reklamerna kommer framåt.
Alltså du lyfter upp två, tycker jag, jätteviktiga frågor, och EU, så är ju, man kan ju säga att EU börjar ju tiderna som ett fredsprojekt, och det är ju mer aktuellt idag kanske än någonsin faktiskt. Och före jag går in på det och allt det här med Ukraina, så tänkte jag säga det att just det här som du lyfter upp, hur viktigt det är att dagens unga också känner att EU finns för dem och att det ger möjligheter att studera, möjligheter till utbyte och att vi har den fria rörligheten och att vi har det här Erasmus-programmet till exempel. Så det är jätteviktigt. Och sen har vi den här teknologiska utvecklingen som ju är sån att vi också i SFPs valprogram nu lyfter upp att vi vill ju att EU ska bli en föregångare. Att vi ska ta så att säga den ledande rollen i världen när det gäller den här teknologin med artificiell intelligens och allt det här. Och då vet vi att vi har ganska mycket att jobba med, och speciellt när det gäller de här frågorna om din rätt till dina egna personuppgifter och allt vad sen de här stora plattformsjättarna gör. Så det här är superviktiga frågor. Så det är otroligt bra att du också som SUs ordförande lyfter upp de här. Jag tänker väl nu själv så här att när vi lever i en tid där egentligen osäkerheten och otryggheten på något sätt överskuggar mycket, så är det faktiskt jätteviktigt nu för Finland att vi har goda representanter i EU-parlamentet som står upp för våra grundvärderingar, för demokratin, för rättsstatsprincipen som vi kallar det, för mänskliga rättigheter och för jämställdhet och jämlikhet. Och att vi har människor i parlamentet nu som vill se till att vi håller ihop EU. För att i det här läget där världen befinner sig med Rysslands brutala krig i Ukraina på gång, mycket spända lägen både kring Kina och Taiwan, ett presidentval på kommande i USA där vi inte vet var vi landar. Mycket tyder ju på att det kan gå så att Donald Trump kommer tillbaka. Så där behövs stabilitet. Och framförallt stabilitet i Europa. Och där behöver vi jobba tillsammans. Och det ser jag ju nog som en av SFPs absolut viktigaste uppgifter nu. Att vara den här rösten också i EU-parlamentet. Som liksom ser de här stora sakerna. Talar för fortsatt stöd till Ukraina för att ställa Ryssland och framförallt Putin och hans Ryssland till svars för det man har ställt till med. Också få dem att betala för Ukrainas återuppbyggnad. Och sen att den här vägen fortsätta skapa framtidstro för våra unga.
Så är det. Man kan kanske säga också att det har varit Finlands roll, och speciellt då SFPs roll, för när man ser på de parlamentariker som har jobbat liksom flitigast i parlamentet, så Nicke har ju kommit väldigt högt. Och det visar också liksom, den kanske värderingar och den bakgrund som SFP-are har, varför det är viktigt att vi också är representerade i parlamentet.
Ja, så är det. Och det är ju så här att den långa rad av goda parlamentariker som Svenska Folkpartiet har haft i EU-parlamentet, började med Elisabeth Rehn 1995, sen Astrid Thors, Henrik Lax, Karl Haglund och nu sen då Nicke Torvald. Så den behöver få en förlängning, och vi kan inte utgå från att det är någon självklarhet. Och därför så behöver vi ju jobba nu stenhårt tillsammans. Och du har alldeles rätt, Julia, när du säger att SFP-parlamentarikern så har gjort ett gott arbete och också haft möjlighet att påverka betydligt mer än vad vår storlek egentligen skulle kunna föreställa sig att vi med som ett mindre parti skulle klara av. Och det här är egentligen vår styrka också på EU-nivån.
Men det ser man ju också på nationell nivå på ett sätt, att SFP tycker i alla sammanhang är större än sin storlek egentligen, och det är SU också om man tittar på både nationell och internationell liksom nivå, så att vi som en hel rörelse så är väldigt duktiga på att föra fram våra åsikter trots att vår storlek inte är den nivån som våra påverkningsmöjligheter är.
Och så är det, och det där, jag ser det också på det sättet att i EU-parlamentet så behöver vi se till att vi också jobbar nära med våra nordiska grannar och med Sverige och Danmark som vi har mycket gemensamt med, och här har vi ju man kan säga att vi har en väldigt naturlig grund att jobba vidare från. Vi känner våra svenska kollegor och har de här nätverken också i skick. Och det här ger ju ett tilläggsvärde för hela Finland. Att Svenska Folkpartiet är ett nordiskt parti och vi är ett EU-parti. Jag brukar säga att vi är väl kanske Finlands mest EU-vänliga parti. Mm. Men ändå på ett nyktert sätt. Vi ser ju också det att inte ju allt frid och fröjd heller som kommer från Bryssel. Och nu har vi ju varit många gånger också arga på att man vill komma med för mycket detaljstyrning och Och att man till exempel inte nu har klarat av att låta oss få sköta skarvproblematiken som vi vill. När det kanske till delvis beror på våra egna myndigheter, ska vi väl säga en bisats. Men den här typen av frågor, det att jordbrukarna, våra bönder, har en ganska stor administrativ börda. De hamnar och fyller i en massa blanketter. Och det gäller ju många jordbrukare förstås i hela EU. Här tror jag att vi också har en roll att spela, att försöka få in det här att man... Vi måste komma liksom bort från det att man kräver bara mera och mera rapporter och mera detaljstyrning. Man måste också respektera det att medlemsländerna själva ska få fatta beslut om sådana saker som är nära dem, och där ska inte EU vara och peta i detaljer.
Så är det, och sen om man ser på liksom EUs grunduppgifter, så vissa saker är ju bra att de stiftas eller arbetas vidare på unionsnivå. Vi tänker liksom större helheter som just de här Erasmus-utbytena och hur man får forskningen att liksom jobba tillsammans så att alla inte behöver uppfinna hjulet ensamma. Men sen andra saker, så är det liksom viktigt att konstatera också att vi har väldigt olika länder som är medlemmar, och i vissa frågor är det bara bättre att man har en möjlighet att på liksom regional nivå besluta om de sakerna.
Precis så här är det. Och sen har vi klimatfrågorna, som naturligtvis är sådana att de också kräver gemensamma lösningar, för klimatet känner ju inte nationsgränser, och där behöver vi jobba tillsammans. Och i nästa andetag så säger ju det att måste man också minnas att skogen så hör ju till hjärtesakerna för oss finländare. Jag tror att alla av oss har på något sätt en personlig relation till skogen och naturen, och den är jätteviktig för oss. Och därför tror jag att det som vi har sett under de senaste åren handlar också mycket om det, att vi känner oss lite, vad ska vi säga, vi känner oss lite liksom förnärmade av att man inte riktigt har förstått kanske på alla håll i Europa att skogen för oss är ju annat än en park. Det är inte bara ett ställe dit man där man går och lyssnar på fågelsången. Utan det är något annat. Och det är klart att skogen är sen samtidigt en viktig kolsänka. Men den kan inte fungera som kolsänka för hela Europa.
Så är det, men det var kanske just i den där frågan som man märkte väldigt tydligt att vi skulle behöva mer finländska tjänstemän till parlamentet. Vi behöver mer finländska lobbare till Bryssel. Exakt. Vi behöver mer människor som kan påverka i liksom väldigt tidigt skede av de här projekterna och paketen som far vidare, för att ja, man kan förhandla, men grunden så brukar ju vara det att bottenförslaget är det starkaste förslaget.
Så är det. Ja, och det är ju, jag säger det nog också på det sättet att SFPs EU-parlamentariker så är ju också en intressebevakare. Mm. Alltså, man har egentligen en dubbel funktion, att dels vara den liberala finlandssvenska rösten i EU-parlamentet, också visa att det finns en språklig minoritet i Finland, och att man också där jobbar för, och vi jobbar aktivt för alla minoriteter egentligen. Och sen också vara den här intressebevakaren som kan så att säga rycka ut i tillräckligt god tid, ha goda kontakter till vårt eget hemland och till företagen, till, det är ju allt från jag tänkte säga allt från våra hamnar till vår skogsindustri och allt däremellan, och fiske. Vi ska inte glömma bort det heller, det fiske och sen Östersjöfrågorna. Det finns en mängd frågor som är sådana där det behövs en aktiv intressebevakning.
Kunde man tänka sig att eftersom SFP väldigt länge, alltså också före EU, har varit orienterat västerut mot Sverige, mot Norden, så har vi en större förståelse för hur man förhandlar och hur man får fram sina egna åsikter och sina egna synpunkter, och man förstår, man kan spelet helt enkelt lite bättre, för att vi har blickat västerut istället för till exempel österut, vilka vissa har gjort. Ja. Så är det en orsak varför vi är så väldigt duktiga på det här.
Vad tror du, Julia?
Jag skulle också säga att både där så är det att vi har det här liksom skandinaviska språket, och vi har mer naturliga kontakter till våra grannländer, och som du nämnde där i början, Anna-Maja, men eller liksom det gör en grund till att vi också får förhandlat bättre. Liksom vi har kommit överens med en grupp människor redan tidig, liksom i tidigt skede över att man kan förhandla på ett visst sätt och vissa av de här sakerna är viktiga för alla nordiska länder. Och det gynnar gentemot det att man är liksom ensam i den här och stannar enbart med de här finska parlamentarikerna och försöker liksom genom det driva, för att som sagt Finland är ett litet land och man behöver de som stöder våra saker också. Och gällande till exempel skogen, så där är ju Sverige var ju en annan som tog den här frågan väldigt hårt, och det visar ju det att många frågor är sådana som nordiska har lite liknande intressen i.
Nej, men det är ju precis så här, och jag tror också det att vi har tack vare vårt språk så har vi alltså en fördel. Därför att det ger oss en bredare kontaktyta. Och det har faktiskt nog också vissa av mina kollegor sagt åt mig nu här när de också fick veta då att jag tänker kandidera i det här valet. Så kom det lite sådana avundsjuka kommentarer. Att ja, ni har ju den där fördelen. Alltså, att vi har ju nog också fått lära oss finska. Så att, ja. Ja, men det där, vi har ju jättemycket bra i det här programmet vårt, och vi ska nu börja lista upp allt vad som finns här, men det där, här finns allt från det att vi vill att vi också ska stärka arbete mot all slags våld mot kvinnor och flickor. Vi vill aktivera samarbete mellan de nordiska länderna. Vi vill att arbete för mänskliga rättigheter inom EU stärks. Och vi vill också att man egentligen skulle sluta med den här pendlingen till Strasbourg. Alltså, och det kommer ju inte att gå kanske så länge som Frankrike håller fast vid att det ska vara så här. Men det är ju inte riktigt klokt det där att det här parlamentet ska flytta på sig mellan Bryssel och Strasbourg med några veckors mellanrum.
Det är så sanslöst dyrt dessutom. Ja. Alltså redan bara den ekonomiska summorna är helt...
Så är det.
Fantastiska för det här.
Så är det. Och sen har ju SFP länge haft den åsikten också att Åland borde få en plats i Europaparlamentet. Och vi kommer att hålla fast vid det att ifall SFP får in en parlamentariker så ska det finnas en ålänning i den parlamentarikerns stab. Så att det kommer vi att ha. Sen har vi också med här den här europeiska ungdomsstrategin. Den ska beaktas i beslutsfattande och ungdomsgarantin ska utvecklas. Implementeras i varje medlemsland. Och hördu, vad var det? Vi hade ju skrivit någonting också om klockan. Vi ville att man skulle sluta flytta klockan två gånger i året. SU fyllde ju 80 år i fjol, men har ju hållit sig ungdomligt både till läggning och tanke, kan man väl säga. Och det där, av partiet så kan ju SU ibland uppfattas som både radikalt och krävande. Men på samma gång så är det ju så att ni också bidrar till att vi inte blir allt för bekväma. Vi ska alltid påminnas om att man kan se på saker och ting ur olika perspektiv. Och jag tycker att det har varit jätteroligt också att göra samarbete med dig, Julia. Jag tycker vi har haft en bra dialog, fast vi också har haft olika åsikter i vissa frågor. Men SU har ju nog alltså under årtiondenas lopp så haft en jättestor betydelse för Svenska Folkpartiet och också kunna påverka moderpartiets politik. Hur upplever du det själv nu så här, när du ser lite tillbaka på din tid som ordförande?
Ja, jag kan kanske börja med att då när jag började som SU-ordförande så var jag jättenervös alltid för de här första partistyrelsemöte, första riksdagsgruppens möte och så där, hur man ska vara där. Men jag har nog känt att alla har varit jättevälkomnande nog, och om det har kommit kritik av mina åsikter så har det inte heller varit så där formulerat på allt för negativt sätt, utan mer av att man förstår att SU har en viss uppgift men man bara inte håller med, så att säga. Och det har jag varit nog väldigt tacksam för, att jag har haft en jättebred spelplan i att vad jag kan göra och vilka SUs åsikter som man kan driva framåt. Och den där dialogen har varit väldigt bra. Om jag jämför med mina kollegor i andra ungdomsförbund så kan jag ju säga att vi har väldigt tacksam liksom position, att vi kan påverka väldigt mycket och det, man når människor också lätt i det här partiet, och det är inte alltid en självklarhet i de andra partierna gentemot deras ungdomspartier.
Det där tycker jag är ganska spännande att du säger, för jag tror ju att Jag tror ju faktiskt att vi har en ganska, liksom, ska vi säga, demokratisk, ja, ett demokratiskt sätt att fungera i vårt parti. Och det, jag upplever ju själv att det har varit alltid kort avstånd mellan våra partiaktiva och också till partiordförande. Den som har vill har nog kunnat få kontakt med mig. Och jag upplever också det att SU har liksom tagit sin roll. Och jag tycker det är en styrka för Svenska Folkpartiet att ha också ett aktivt SU. Och ni är ju jätteduktiga på att skapa motioner till partidagen.
De kommer snart igen.
Och de kommer snart igen. Jag ser fram emot dem. Jag tror att vi alla ser fram emot dem. Vi är alltid lite spända att när de hittar på nu då. Och det där... nej, men det är ju i praktiken så att många av era motioner har ju sen blivit också egentligen SFPs politik, och vissa saker har ju gått så långt så att de har sen blivit helt enkelt också regeringens och riksdagens beslut.
Så är det. Och jag brukar säga att det som SU föreslår nu så händer om 5 eller 10 år. Och det som partiet sen arbetar för. Och att det kan löna sig att kolla också att vilka motioner som kommer till kongressen. För det brukar ju också vara sånt som sen i någon skede får vidare till partidagar och sen vidare till rikspolitiken.
Jag tror väl att det är bara bra att man ibland har olika åsikt.
Ja, för det, jag tycker att det skapar också kanske en grund att man funderar att vad ens egna argument är. Och antingen blir de starkare eller sen byts de med den liksom dialog som man har, de diskussioner som man har. Och sen inte utvecklas man ju om man inte utmanas på något sätt. Också partiet. Därför är det ju viktigt att SU finns och SU liksom ifrågasätter. För att antingen så måste man skärpa sin argumentation eller sen måste man inse att SU kommer med någonting som i framtiden sen också händer. Kan förbereda sig redan nu.
Så är det väl. Och ni har också drivit det här med att sänka rösträttsåldern.
Ja.
Kommer det på nytt?
Det säger jag ingenting ännu om. Det får ni sen se.
Det får vi sen se. Men jag minns att vi hade en bra diskussion om det också på föregående parti idag. Men jag tycker ju faktiskt att ni är jätteduktiga på att argumentera. Ibland undrar jag att har ni skolning, alltså i argumentation?
Det har vi nog inte. Det kommer kanske automatiskt av sådana diskussioner som vi har. För att jag har, och den tiden som jag har varit också i SU, så har det alltid liksom tagits fram att det är viktigt att vi kan diskutera våra saker också. Och det måste vara liksom en konstruktiv diskussion och vi behöver inte alla vara av samma åsikt. Nej. Det finns de där grundvärderingarna som alla måste förstås skriva under. Men sen detaljsaker så behöver vi inte ha samma åsikter. Det kan vara en skala av olika åsikter. Och i den diskussionen så skärps ju den där dialogen. Men sen brukar vi också vara väldigt förberedda till exempel till partidagen. Vi har ju de här delegatmötena.
Vi har märkt
Excel och så att vem föreslår vad.
Exakt.
Så det är ju nog liksom uttänkt. Och det att man är förberedd så ökar ju också chanserna till att man får sina saker igenom.
Jag kommer ihåg från jag var ju själv så aktiv sent 90-tal till medlem av 00-tal och lite därpå. Och jag kommer ihåg liksom själv den här så att säga, inte SU-skolan, men det var så att säga, alla färger brann så kraftigt. Mm. Och när de där färgerna brinner så kraftigt så vill man föra fram sin egen brand och sin egen syn.
Exakt.
Innan sen den här, liksom, den här vuxenlivet och medelålderns grå nyanser kommer att tona ner allting där man inser att det brinner kanske inte fullt så starkt. Och det är kanske därifrån som just den här argumentationstekniken och det här att man är så, man måste helt enkelt så passionerat försvara sin egen syn på saker och ting. Att man tittar på saker från så många olika håll. Och jag tror att det är det som är liksom grunden i just den här SU-tekniken med att diskutera och debattera. Och det är någonting jag genuint nu i så att säga vuxenlivet kan sakna ibland.
Ja, precis. Nej, det är ju fint. Det är jättefint. Så att det där, fortsätt så...
Jo.
Men du ska ju inte fortsätta, jag tänkte säga att du ska inte fortsätta så länge nu. Du är också på väg att avsluta.
Ja, jag sitter ju och funderar på att hur jag ska föra vidare den tysta kunskap och den kunskap som jag har till min efterträdare, för att det är ju viktigt att de också har någonting att börja ifrån, men sen samtidigt vill man ju inte styra för mycket heller, för det är en ny person som har nya tankar om hur de ska leda, och jag måste bara sitta och acceptera det och bli en medlem som är sådär, men det var bättre på min tid när jag gjorde de här sakerna så här, det var mycket smart.
Ja, ja, ja. Men sen är det ju så, man måste ju minnas också det där att, allt har ju liksom i och för sig sin tid, men sen måste man minnas också det att, du har nu lett SU just den här tiden, tiden har förändrats, saker och ting blir lite annorlunda och varje ordförande så ska ju hitta sitt eget sätt och sin egen så att säga roll och få med sig sina egna, och det är ju viktigt naturligtvis för alla, men att omgivningen runt omkring och tiderna så präglar ju också själva det där ordförandeskapet och vad som sen behövs. Men jag funderar ännu på det här som Tedda också frågade mig någon gång här, att hur ser SFP ut år 2050? Alltså det är ju nu då 25 år dit. Oj. Ja. Då det där, jag undrar själv då vilken... No, jag följer nog aktivt säkert med SFPs politik ännu om 25 år. Hur den ser ut? Ja, jag hoppas ju att vi om 25 år har ett välmående Finland med ska vi säga, människor som är lyckliga och trygga. Och att vi bor i en värld där man har klarat av att hantera klimatförändringen. Och allt kommer ju säkert att vara ännu mer digitaliserat. Men jag hoppas ju att Svenska Folkpartiets partidag hålls fortfarande fysiskt. Att man inte sitter bara via någon glasögon som man har på sig och följer med. Vi kommer säkert att leva i den virtuella världen om 25 år. Men jag hoppas faktiskt att den fysiska världen fortsättningsvis är den viktigaste. Att människomöten och det att man tillsammans diskuterar. Och sen hoppas jag att SFP har blivit ett lite större parti som fortsättningsvis värnar om svenskan i Finland, men som också säkert har många andra medlemmar och att vi har både yngre och äldre och människor med olika bakgrund. Inte vet jag, hur ser du då, du tänker 25 år framåt?
Nog i liknande banor. Jag vill kanske säga att den där svenskan är nog viktig och det är någonting som vi måste hålla reda på, men sen samtidigt så hoppas jag att partiet kanske får ett större fotfäste i den här lilla liberala hörnen som nu inte liksom tas egentligen av något parti annat än oss, och att vi kan kombinera svenskan med också det att finspråkiga ser oss som ett liksom liberalt borgerligt alternativ, också med tanke på att samhället polariseras nu ganska hård, eller i hård fart, och att det då skulle ha stannat upp lite och mittenpartierna också skulle ha möjlighet att växa, för att jag ser nu som oroväckande att vi sådär flyter ifrån varandra, vilket nu syns överallt i Europa i och för sig. Sen de här fysiska partidagarna så tycker jag att är nog viktigt. Jag föreslog ju någon skede att man skulle ha partidag på en kryssningsbåt, för att där funkar inte internet och människor kan inte försvinna heller. Utan då är man där. Men jag tror inte att människor var inte så... min idé togs kanske emot med den entusiasm som jag förväntade mig att den skulle tas emot med. Men sen hoppas jag ju förstås också att jag har en plats i partiet ännu och att min politiska karriär har kunnat fortsätta och att jag har hittat någon plats var det känns bekvämt att påverka.
Det kan vara att du sitter i riksdagen då.
Ja.
Det är helt möjligt, Julia. Och det är ju sådär att när jag var i din ålder så inte hade jag en aning om att jag en dag skulle bli riksdagsledamot och en mindre minister och en mindre partiordförande. Att vem vet?
Ja, alla möjligheter är ju öppna.
Så är det, så är det. Nej, nu är det ju så, och jag hoppas också att SFP ska stärka sin position på mittfältet som det liberalt borgerliga partiet som vi är. Och det är klart, vi har levt nu, speciellt det här senaste året, så har vi ju haft ett jättetufft år. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att komma upp tillbaka. Jag har liksom en, i mitt hjärta liksom, har jag ännu sinnesfrid med det, för jag tror att vi kommer att fixa det här. Jag tror att vi kommer att fixa det här EU-valet, men jag vet att det kräver jättemycket arbete av oss. Och då vi tittar framåt så är det ju just de liberala krafterna nu som behövs. Det är de mittenkrafter som lider av att politiken har polariserats. Och där hoppas jag faktiskt också att vi ska klara av att tillsammans stärka det här mittfältet. Julia, du har ju varit SU-ordförande nu sedan 2022 och jag har varit partiordförande sedan 2016. Det är lång tid faktiskt. Det blir 8 år nu i sommar och för dig Julia så det där handlade om 2 intensiva år. Vad tycker du har varit det bästa med att vara ordförande?
Nog liksom alla människorna, både SU men också sen SFP, och sen det att det är nog ett jobb som känns väldigt meningsfullt, för att det känns att man konkret kan påverka saker, och det har känts liksom viktigt. Samtidigt har det varit helt jätteintressant att följa med politiken, för att i teorin så har jag ju vetat hur liksom saker fungerar, men vad teori och sen konkreti, eller hur saker liksom faktiskt sen händer, är ju lite olika saker, så det har varit jätteintressant att lära sig att hur liksom hela den världen fungerar och det att man har märkt att man har liksom hittat en plats där man trivs och känner sig liksom viktig i den meningen att man kör saker som man brinner för framåt.
Så här är det och jag upplever ju också det att nu har det ju varit en otroligt fin sak att få leda Svenska Folkpartiet, att jag är oerhört stolt över det och det där, det har hänt mycket under 8 år. Och den bästa responsen är ju den när väljare kommer fram och tackar och ser att det vi gör och det vi tillsammans gör och det arbete man själv också har satt ner, att det värdesätts. Och nu är det ju bara så att för en liten minoritet så är det alltid på det sättet att en minoritet måste för att överleva så också stå på sig. Och det hör till det där mest värdefulla som jag har åtminstone vågat göra. Jag har vågat stå på mig då när det har krävts. Och ibland har det inte varit lätt. Men man måste klara av att stå på sig både när det gäller de språkliga rättigheterna och också sen när det gäller de liberala värdena. Och sen kan man alltid diskutera huruvida vi har lyckats eller inte. Och till alla delar har vi säkert inte lyckats, men med många saker har vi ändå lyckats. Och jag tror att det där är någonting som man måste också acceptera själv, att allt kan inte alltid bli en fullpoängare. Men då man vet att man själv har gjort det bästa man kan och man har satt sig själv i blöt, så då har man egentligen nog rätt också att tycka att det är tillräckligt.
Så är det ju sen, alltså politik i allmänhet är ju ganska inhuman bransch, så att det kommer väldigt mycket kritik, desto synligare man är så desto mer kommer det, och där är det ju kanske viktigt att man arbetar på ett sånt sätt som man själv tycker att är enligt ens egna värderingar, för att när man hamnar i stormen så kommer det så mycket att om du inte själv vet att du står på dina fötter och du gör rätta beslut, så då faller man ju också väldigt lätt.
Så är det. Och det är alldeles klart att det finns ju många saker som också har varit svåra. Man ska ju inte sticka under stol, men det är ju nog, det kan vara hemskt ensamt att vara partiordförande. Det är ju lite också så här att ibland kan det kännas så att när det riktigt blåser så har du ganska få vänner som står upp för dig och du får klara dig själv. Och det där är ganska jobbigt, men också det måste man klara av som partiordförande. Och så måste man bara tänka ibland att nå, det är ny dag imorgon. Mm. att det där, så här är det. Och det är klart att under 8 år så händer det ju jättemycket. Och redan under 2 år så hinner det också hända mycket.
Ja, det var mycket intensivare än vad jag tänkte då när jag beslöt mig att kandidera till SU:s ordförande. Men oberoende så är jag nog liksom glad över allt som har varit igenom. För det har också stärkt mig som person att då när jag började så nu stod jag på mig, men det känns att nu har jag mycket större mod att göra det också, för att man har klarat sig igenom ganska mycket under de här 2 åren, och därför också väldigt nöjd, fast det är ju inte kanske på samma nivå, men nu är man ju som ordförande oberoende förbund ensam då när många är missnöjda med saker som man gör, men där har jag till exempel fått jättemycket stöd av de kollegor som jag har, speciellt under förra förra ordförandeperioden, eller vi SU byter ju i annan takt än vad många andra ungdomsförbund gör. De får ett kalenderår, men de som har suttit med mig längst. Så vi var nog väldigt stor stöd till varandra, och det var roligt att uppleva att fast vi liksom har lite olika värdegrunder, någon mer och någon mindre olika, så kunde vi liksom stödja varandra ändå sådär. Förstå att hur den situation vi hade.
Så är det ju, det är ju, det tycker jag ju, det är ju det härligaste är ju det att man har ju fått så ofantligt mycket vänner. Mm. Och fastän man också med sina riksdagskollegor till exempel i vissa frågor kan ha lite olika åsikter, så vet vi att i grund och botten tycker vi ju ändå om varandra. Och det är ju fantastiskt bra att veta. Och jag tycker ju också att arbetet i partistyrelsen har varit jättegivande, och med partifullmäktige. Men sen framförallt med våra väljare ute på fältet och våra kretsar och våra lokala aktivister. Det finns ingenting som är så roligt som att fara ut på lokala fältet och bara vara där och bara möta människor. Och det är ju kanske det som jag har trivts allra bäst med, och som jag också på något sätt önskar att jag skulle ha hunnit mera med. Och det är ju det som är det jobbiga när man är partiordförande och minister, att ens dagar är så proppfulla och folk har mycket förväntningar, och man kan ju inte möta alla förväntningar. Men man måste försöka hinna det bästa man kan. Och då kan det till och med vara så att sen när man går och handlar på fredagen, så då träffar man också väljare i butiken. Och det är ganska skönt egentligen att få där också diskutera och ta emot kommentarer och fundera lite på saker och ting. Och det har hört till också, det låter lite konstigt kanske, men det har faktiskt varit skönt för mig också att komma hem på fredag kväll och gå till butiken och träffa folk.
ni kommer nu alltså både då att avsluta era ordförandekarriärer under det här året. Och då när Sauli Niinistö höll sin sista presskonferens som president, så fick han en fråga om hur hans första vardag efter presidentskapet kommer att se ut. Vad kommer han att göra den där första måndag morgonen efter vaktbyte, så att säga? Hur svarar ni på den frågan? Vill du, Julia, börja?
Helt ärligt har jag inte hunnit fundera så långt, men jag antar att i och med att EU-val är i full gång, så säkert valkampanj. Sen vad som händer efter EU-valskampanjen så får man se. Jag hade funderat på att kanske hitta på något nytt hobby, för jag har ju inte hunnit heller hålla på med sånt.
Alltså vet du, jag har ju ingen aning. Jag kommer ju att, jag har inte kunnat ännu tänka riktigt den där tanken, för då har vi ju EU-valet över. Då har vi den här besvärliga våren där vi nu är, eller vårvintern där vi ska hitta inbesparingar och lösningar för flera miljarder i regeringen. Och det kommer inte att bli lätt, så jag vet att det arbetet, det är över. Och så har vi partidagen, som jag tror ju att blir en succé, hur den än går, så kommer det bli rätt roligt. Så jag tror att jag kommer nog på något sätt att ha delvis en sån här otroligt lättnadskänsla, samtidigt som jag kommer att känna ett visst vemod. Men jag ska åtminstone sova länge på morgon, och det ser jag fram emot.